När min vandring här är slut, led mig, Herre, till ditt land. När mitt timglas runnit ut, för mig du till den heliga strand. Tänk om vi inte hade det målet. Tänk om vi inte hade det hoppet. Det är fantastiskt. Att just vi fått lära känna Jesus. Det är stort. Vi läser från andra Timoteusbrevet 4 och från vers 7. Andra Timoteusbrevet 4 och 7. Paulus skriver: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Gör allt du kan för att snart komma till mig, ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Paulus visste, han visste hur det var när någon av hans medarbetare, som han berättar här, övergav honom av kärlek till den här världen. Vek av från vägen, så att säga, vek av från Guds väg. Det kunde inte varit lätt, det måste vara känts tufft för Paulus. Men det påverkar inte Paulus väg och hans inriktning. För han hade inte byggt på varken gemenskap eller beroende av andra människor på det sättet. Han hade byggt sitt liv på Jesus Kristus. Tron på honom och den rätta grunden. För Paulus var det inget ens, förstår vi, att tänka på. Utan han fortsatte sin väg, sitt lopp, som nu han visste snart skulle vara avslutat. Men han hade målet i sikte. Han visste att även om det kostar att stå för sanningen, det är en kamp, jag har kämpat den goda kampen, så visste han, jag har målet i sikte och det är värt allt. Rättfärdighetens segerkrans, ja, och målet som han skulle få, som låg där och väntade på honom, men också åt alla dem som älskar hans återkomst. Och då får man ställa frågan, älskar vi Jesu återkomst? Men hur kommer det sig då att det är så tyst om det i många kyrkor i kristenheten? Varför? Kanske för att man har fått en lite felaktig undervisning, det kan jag förstå. Men de flesta, de säger på 70-talet, det var så mycket skrämselpredikan och så här. Men kära du, det är 70-talet, det var när jag var tonåring. Jag lever i mitt jubelår och det är många år sedan. Det måste ha hänt något sedan dess i våra liv. Att vi inte lever kvar med det. Vi har orsak att älska Jesu återkomst. Därför att vi älskar Jesus, vår hjärtan, om vi älskar honom. Eller är det så som med Demas här, som Paulus skrev om, att han älskar mer, han hade kärlek till den här världen, så han vek av från vägen. För då blir talet om Jesu återkomst störande. Ett störande moment om man lever för den här världen, för det jordiska. Jag tror att vi här längtar och älskar Jesu återkomst. För jag vet att ni älskar Jesus. Och då är det självklart att vi gör det. Paulus, han tog ju här en liknelse, eller en bild, av att kämpa, att fullborda ett lopp. Och liknelser och bildspråk, det är ju Bibeln fullt av. Ofta för att få oss att förstå. Och Jesus är ju känd för sina liknelser. Paulus tog bilder och liknelser från idrott och från jordbruk och från det militära. Han talar om löparen och han talar om boxaren bland annat. Och idag är det väldigt populärt, har jag märkt, att ta de här vardagsnära liknelserna eller bilderna. Så det är helt bibliskt. Det kan vara jättebra. Väldigt förtydligande för oss. Men jag tänker ibland, vi har tidstecken också som Bibeln talar om. Och när vi läser i Bibeln, och som vi samtalar innan gudstjänsten här, så ser vi en mängd av tidstecken som visar att Jesu återkomst är nära. Att det närmar sig. Det sker framför våra ögon. Men det märkliga är att hur tydligt det än är, hur vardagsnära det än är, så är det många som säger, ja men det är spekulationer. Visst är det märkligt. Det stämmer inte riktigt. Men det är inga spekulationer, för vi ser att tidstecknen, profetierna i Bibeln, går i uppfyllelse. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet och rättfärdighetens segerkrans ligger framför mig. Paulus, han befann sig nämligen i Kristi segertåg. Och jag har som rubrik gränser och segertåg. Det låter lite underligt kanske, men vi får se vad det blir av det. Kristi segertåg, det skriver Paulus om i 2 Korinthierbrevet 2:14. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Guds kunskap, det är inte vilken kunskap som helst, utan det är Guds evangelium, Guds kunskaps väldoft som han sprider i Kristi segertåg. Och hur det än ser ut så kan vi vara säkra på, när vi tillhör Jesus, när vi följer honom, när vi går på hans väg, i den kallelse, i det som han har kallat oss till, då är vi i Kristi segertåg. Det är underbart, det är så. Nu vet vi att Bibeln beskriver den tiden som vi ser och lever i också som en svår tid och kommer att bli ännu svårare. Det förstår vi av Bibeln. Allt det som Bibeln räknar upp av katastrofer, naturkatastrofer och hungersnöd och allt det här i naturen som kommer att hända, men också på den andliga fronten. Mycket antikrist kommer att framträda och många falska profeter, många villolärare. Allt det här som Bibeln beskriver, och beskriver hur människan kommer att vara girig och självisk och kärlekslös och föraktfull och allt möjligt. Våldet kommer att öka, och då kan man ju fråga, den kamp för oss mot synden, mot frestelser, mot Satans lögner och mot falsk andlighet och allt detta, hur kan vi segra? Hur kan vi vinna seger i allt detta? Och sen bevara fältet som det står. Och vi ska läsa om övervinnarna i Uppenbarelseboken 12:11. Det står så här. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte så sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Tre kännetecken här. De övervann genom lammets blod, genom sitt vittnesbörds ord, och därför att de var villiga att ge sitt liv. Om de måste dö till och med för vittnesbördet och för tron, var de villiga att göra det. Genom lammets blod. I Kristi segertåg, där lever vi i Jesu fullbordade verk på Golgata. Och Jesus, han vann ju en fullkomlig seger. Över varje frestelse som vi kan möta. Över syndens makt som vill binda människan. Han vann seger över djävulen, allt det onda. Han vann seger över världen och så vidare. Han vann en fullkomlig seger. Och den segern får vi i varje situation som vi möter tillräkna oss. För vi lever ju in i lärjungaskapet, i erfarenheten, i livet, i vardagen, i den dagliga vandringen tillsammans med honom. Och vi kan tänka tillbaka på Israels folk i Egypten. Det enda som de kunde förtrösta på för sitt beskydd för dödsängen i Egypten. Det enda de kunde förtrösta på till befrielse ut ur slaveriet, ut ur band och bojor. Allt det som tvingar dem kvar, bort ifrån förtryck och betryck. En enda sak, påskalammets blod. Och om vi visste vad det innebär, lammets blod, vad Jesu blod innebär, vilken kraft är det? Och om vi förstod det, då vet vi med säkerhet, vi skulle aldrig någonsin skämmas att tala om Jesu blod. Aldrig någonsin. Jesu blod, kraften i hans försoning på Golgata. Till vår frälsning, till befrielse, till full frihet, till läkedom, till upprättelse, till evigt liv i den himmelska världen. Allt det som människan innerst inne längtar efter och är ämnad för. Varje människa. Allt det finns i Jesu försoning, i kraften av hans blod på Golgata. När vi misslyckas, då får vi fly dit till honom. Han har burit, han har tagit våra misslyckanden på korset. När vi misslyckas, sa jag, för misslyckas gör vi varenda en. Om vi faller, och det gör vi säkert också ibland, då får vi fly dit och få förlåtelse och upprättelse. Och hjälp att fortsätta. Det var genom lammets blod som de vann seger. Eller vi vinner seger. För det är ju oss det handlar om. Det här bibelordet. Under ditt blod, ditt dyra blod. Under din rena hälsoflod. Håll mig Herre från dag till dag. Under ditt dyra blod. Övervinnarna vinner seger genom sitt vittnesbörds ord. Och det är Jesu vittnesbörd i våra hjärtan, i våra liv. Men också vårat vittnesbörd som vi ger ut om honom, om Jesus. Och Johannes skrev i första brevet kapitel 5. Skriver han ju om att Gud har lagt vittnesbördet i våra hjärtan. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Och detta vittnesbördet, skriver han lite längre ner. Gud har skänkt, detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Jesus är Herren, säger Bibeln. Han är Herren. Det finns inga andra namn. Ingen vid sidan om honom. Aldrig någonsin. Jesu namn, Jesu vittnesbörd, vittnesbördet om honom. Det är det som är vår seger. Villig att ge sitt liv. Ja, det finns inte i oss själva. Det finns inte i oss. Men när Jesus är Herre i våra liv, om vi inte lever för denna världen utan lever för honom, då är det fullt möjligt att ge sitt liv. Och utan att det behöver innebära lekamlig död på det sättet att vara martyr fysiskt, så är vi ju kallade att ge våra liv. Att överlåta våra liv till Jesus och ge våra liv för det han kallar oss till. Med andra ord kan man säga att det här beskriver att ta på sig hela Guds vapenutrustning som det står om. Och det är ju att ikläda sig Jesus Kristus. Vi är i Kristi segertåg. Alltid. Ja visst. Men vad betyder det? Ja, våran första tanke kanske är, i alla fall min första tanke när jag läser om Jesu Kristi segertåg. Först går nog tankarna till apostlärningarna. Och allt som hände där. Så tydliga segrar för Guds rike. Där änglar öppnar fängelsedörrar. Och Gud skickar en jordbävning så dörrarna öppnas. När hans lärjungar satt fängslade för sin tro. Så att de blev fria. Sjuka blev helade. Döda till och med uppväckta. Under och mirakler. Människor blev frälsta. Det var väckelse på den ena orten efter den andra. I Israel. Det kan vi läsa om. Vilka segertåg för Guds rike. Men är det alltid så? Ja, frågan är ju, var Josef i gamla testamentet, för även om det är i gamla förbundet så vet vi att Jesus är Herren och det är han som är med, han bara säger också i gamla testamentet. När Josef satt i fängelse i 12 år utan att någon fängelsedörr öppnades eller någon ängel kom till honom, var han i Kristi segertåg? Eller Paulus när han satt i fängelse och skrev sina brev? Då satt han där, inlåst, ensam. Eller när han var med om att lida skeppsbrott. Var han då i Kristi segertåg? Eller när han nästan blev stenad till döds? Eller hans medarbetare, en av hans medarbetare, Epafroditus, som blev sjuk och till och med nära döden. var han i Kristi segertåg, var Johannes i Kristi segertåg när han var ensam och utvisad på ön Patmos, där han fick uppenbarelsen. Eller Stefanos, som blev martyr. Ja, Paulus skriver i Filipperbrevet 4 och vers 13. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag. Och där beskriver han innan i sammanhanget olika yttre omständigheter. Men allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Oberoende av yttre omständigheter så skriver han detta. Oavsett synliga resultat så skriver han detta. Därför att han var i Guds vilja. I allt det som han gick igenom. I Guds vilja med sitt liv. I Kristi segertåg. Och vi kan läsa i Apostlagärningarna 27. Om när Paulus var på det här fångskeppet på väg till Aten. Och de var nära och under. Det blev en fruktansvärd storm. Vad gjorde Paulus? Gick han ut och befallde vågorna och stormen och var stilla? Nej, han gjorde inte det. Därför att det här ingick i Guds plan på den resan. Men det han gjorde, det var att han gick in i bön. Han gick in i bön till Gud. Och på natten kom Gud och talade till Paulus. Och gav honom ett löfte. Och sa att ingen kommer att gå under. Ingen av de människorna som är på skeppet kommer att gå under. Det hände inte mirakel eller under direkt. Stormen fortsatte. Vi kan läsa om att de var i den här fruktansvärda stormen i över 2 veckor. Efter det här löftet från Gud. Men alltihop slutade med att de gick in på grund där och kom in på Malta. Och där fick Paulus tillfälle att vittna om Jesus och människor blev frälsta. Och då kunde inte ens den här giftormen stoppa Paulus. Bild på Satan själv naturligtvis. Som bet sig fast i hans hand som ni vet. Då kunde inte Satan göra ett dugg. Det var seger för Guds rike. Och det var det som Gud hade tänkt. Det var Guds syfte. Det är inte alltid så lätt att förstå eller se att vi är i Guds seger, i Jesu segertåg. Men tillsammans med honom är vi alltid i hans segertåg. Och vi äger ingen kraft att besegra Satan. Vi äger ingen kraft att besegra frestelser. Vi har ingen av oss någon som helst kraft i oss själva att klara oss igenom den yttersta tiden. Om vi inte redan, vi befinner oss i, men det kanske den allra svåraste tiden inte ännu knappt har börjat. Men i Kristus Jesus har vi all den kraft vi behöver för att möta det och som ligger framför. När det skakar, för Bibeln säger att Gud kommer att skaka allt. Både himmel och jord, det kommer att skaka och det skakar redan. Det ser vi. Men i oss är det bara en sak som kan skaka och det är köttet. Och det skakar kanske ganska rejält ibland när vi hamnar i olika situationer. Men vi har den fasta grunden i våra liv. Vi har Jesus Kristus och Guds verk, det står fast. Om vi bygger våra liv på Guds ord, då är vi på fast grund. Kommer aldrig att rubbas, kommer aldrig att skaka sönder, för Guds ord består i allt. Om allt annat går under, i den där stormen, där gick skeppet under, lasten gick under. Av Guds nåd klarar sig människorna på skeppet. Men det som bestod, det var Guds ord. Det var Guds löften. Och det var det som räddade människorna. Så är det för oss med. Vi går tillbaka något till den här bilden av, som liknelsen, eller bilden som Paulus tar av löparen. Eller av sport då. Som är väldigt populärt att ta bilder ifrån. Fotboll och sånt här. Och det finns väldigt mycket bra bilder att ta där. Och jämföra med teamar, lag och allt det där. Jag är inte insatt i det. Det intresserar mig inte så mycket faktiskt. Men ibland så tycker jag att man missar ett par saker. Och det var just det som jag ville lite peka på. Man missar kanske att det finns en domare i fotbollen. Det finns en domare i en sport. Paulus, han nämner ju här också att han ska få segerkransen av Herren, den rättfärdige domaren. Tänk vad underbart detta är. Den rättfärdige domaren. Vem har inte sett på en match, fotboll eller vad det än är, någonting sånt där det är en domare på tv och så man ser att det är uppenbart att de dömer fel. Man blir så upprörd. I alla fall blir jag det när man är verkligen inne i den här matchen. Tänk en domare som är rättfärdig, fullkomlig, rättvis, som aldrig dömer minsta fel. Vad underbart. Sån är Gud. Men det står också om att Guds ord är en domare. Hebreerbrevet 4:12, det är en kända versar det där. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Men då får vi påminna oss, det är underbart att påminna sig om vad Paulus skriver i Romarbrevet 8 då. Att det finns ingen fördömelse eller fällande dom för den som är i Jesus Kristus. Den som inte lever efter köttet utan lever efter anden, som det står i en. Och det står också i Apostlagärningarna 17:31. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Alla får erbjudandet. Och vårt vittnesbörd är det att människor om Guds frälsning och Guds nåd i Jesus Kristus. För Gud vill rädda oss undan domen. Rädda människan undan domen som kommer. Och vi som är kristna kanske talar lite tyst om det där med domen många gånger. Men det är ganska uppenbart att det finns en medvetenhet hos alla människor, tror jag vågar säga, att det kommer en dom. Någon gång så kommer det fram eller någonting händer. Så brukar det Gud som dömer. Är det Guds dom? Domedagen. Man talar, det finns en medvetenhet hos oss människor att det kommer en dom. Och då finns Guds nåd, Jesus Kristus, så att vi är fria och frikända i den domen redan nu när vi lever med honom. Det finns också gränser på den här idrottsplanen. Och det finns linjedomare. Det är väldigt tydliga gränser. Och när man går utanför den gränsen, då kommer varningsflaggan upp. Så det gäller att hålla sig innanför gränsen. Innanför gränserna som är utsatta. Och det gäller ju också att hålla sin position. Den uppgift som man är satt i. Annars blir det väldigt rörigt. Det är viktigt att vi står fast. Och håller ut. Och är trogna i den uppgift som Gud har lagt i våra liv. I våra hjärtan. Där han har bestämt att du ska vara det jag ska vara. Att vi är trogna där Gud har ställt oss. Och vi behöver aldrig leta och söka. Utan precis där vi är och där vi bor och där vi finns. Där får vi alltid börja. Om vi är osäkra på Guds vilja. Oftast är det just där som Gud vill att vi ska vara. Och vill han flytta på oss, så kommer han att visa det. På olika sätt. Så sa Jesus. När lärjungarna, som ni vet, i bland annat Matteus 24, det står när de frågar om tidens tecken och ville veta hur ska vi kunna se och förstå när din återkomst närmar sig. Och det första Jesus säger, se till så att ingen bedrar er. Med andra ord skulle man kunna säga, se till att ni håller er innanför Guds ords gränser och inte lockas bort därifrån. Se till att ni står i Guds rätta nåd och inte låter någon locka er bort därifrån. Satans strategi, för det är ganska viktigt det där, ni vet att man kollar in motståndarna. Hur arbetar de? Hur spelar de? Vi kan ju också kolla in hur Satans strategi är. För en strategi Det är att sudda ut gränserna. Och det är också att flytta på gränserna. Man vill förvrida den sunda bibliska undervisningen. Den sunda läran, sanningen. Man vill förvrida och ändra. Omdefiniera. Det ska vi vara uppmärksamma på och inte låta oss luras av. Det är Satans strategi. Det händer både på andligt och bokstavligt. Det kommer jag snart till. Det finns tydliga gränser i Bibeln. Och Guds rike, rättfärdighet, kärlek, glädje och frid i den helige ande. Det är vad Gud har tänkt för oss. Det är det han vill ge oss. Han vill ge oss av sitt goda. Därför har han satt gränser. Därför finns det varningsflaggor. Så att vi inte går utanför de gränserna. Men Bibeln varnar också för väldigt mycket som är förbjudet. Och som vi ska inte ta del av. Inte ha att göra med. Det står att vi får absolut inte ta in österländsk religion. Det står tydliga varningar för det. Då tar vi avstånd ifrån det. Det är vi fria att göra. Det har vi rätt att göra. Det står till och med ett av budorden. Inte de vi brukar läsa upp, men det står i Bibeln. Det budordet som man har fifflat bort, så att säga. Skulle jag tro att man har gjort i alla fall. Det står att vi inte ska göra oss någon bild av varken människa eller djur. Någon ikon med andra ord. Det är förbjudet. Det är inget man ska se upp till eller tro att man når Gud genom en ikon. Att det är något hjälpmedel för Bibeln. Förbjuder det. Det är utanför Bibelns, Guds ords gränser. Det står också förbud att ta kontakt eller försöka ta kontakt med de döda. Det är förbjudet. Varken helgon eller något annat. Vi kommer i kontakt med demoner om vi gör sånt. Så Bibeln har många tydliga gränser som är varningssignaler för oss. Där Bibeln varnar, där varningsflaggan är uppe. Nu är du utanför Guds ords gränser. Akta dig. Kom tillbaka innanför Guds ords gränser. Och vi läser ju i Ordspråksboken 30 och vers 5 och vers 6. Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt i honom. Lägg ingenting till hans ord så att han inte beslår dig med lögn. Och jag vill läsa angående det här att sudda ut gränser. Jag vill läsa ett stycke av den här profetian som den här gamla kvinnan frambar i Norge, som ni vet. Som hon fick 1968 och som, jag tror hon fick den 1968 och som Emanuel Minos ju har fått ge vidare. Hon sa så här om ljumhet och avfall i kristenheten. Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse, tiden för Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker på ett sätt som Gud aldrig hade lovat. Med andra ord, kärlek till denna världen. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. Istället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus blir det underhållning, konst och kultur där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss. Jag tror vi kan säga att vi lever i det just nu. På många platser i alla fall. Apostlagärningarna 17 och 26. Vi ska läsa om de bokstavliga gränser också som Gud har satt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk. För att det ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka det ska bo. Och nu kommer syftet med det. För att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom. Fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Och vi vet också att i den yttersta tiden. Det som sker inför våra ögon. Bokstavligen. Ska alla folk vända sig mot Israel. Israel. Det är ett land. Som är ett vittnesbörd om Guds allmakt. Det är ett profetiskt tecken, kanske det största i vår tid. Och det hatar Satan. Han hatar Israel. Därför att det är ett vittnesbörd om att Gud är mäktig. Att han är allsmäktig och att han är trofast. Och det står ju att allt kommer att skaka. Men vi vet att Gud har kontroll. Det är också så att skakningarna är förknippade med att man försöker flytta på Guds gränser. Vi vet vad som planeras till september i år. Att man vill ha klart en delning av Israel. Man vill flytta på de gränser som Gud har satt. Och det varnar Gud för. Vi läser de här orden från Zakaria 12:1. En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda eller Västbanken ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Det vet vi i slutskedet innan Jesus kommer, Harmageddon. Men i engelska står det berusningens kalk, som det står på svenska. A cup of trembling. Ordet här betyder att skaka fruktansvärt. Och vi känner till säkert allihopa att det alltid händer någon omskakning eller någon katastrof. Varje gång kvartetten eller de som håller på och beslutar om Israel, om delning av landet, varje gång de träffas så skakas någonting kraftigt. Så vi kan ju se och vara uppmärksamma på nu när kvartetten 11 juli ska träffas i Washington. För ännu ett samtal om fredsprocessen och delningen av landet Israel. Man vill flytta Guds gränser. Vi ser de här tecknen. Vi ser hur det här Gog-gänget, om man får säga så, som Ezekiel profeterar om i kapitel 38-39. Ryssland, Iran, Turkiet nämns. I Daniels bok som Libyen nämns. Libyen som man vet, ja, inte för att försvara Gaddafi, vem det vill man ju inte göra. Men vi läste häromdagen, det är avslöjat att Libyen vägrade att underordna sig EU. Och det är väldigt märkligt att det är just där man går in nu. Och Libyen nämns i Danielsboken. Det är mycket som händer, det är inga spekulationer. Det är tidstecken, bokstavligt framför våra ögon. Men mitt i allt det här går Kristi segertåg fram. Också Israel. Israel Today, de skrev för ett tag sedan om att motståndet är hårt mot evangeliet Israel. Men det går ut som aldrig förr, skrev de. Evangeliet går ut i Israel som aldrig förr. Och jag fick ett nyhetsbrev för några dagar sedan, eller om någon vecka sedan är det väl nu. Det berättas om Chaim Guri, en känd jude. Där de beskrev, förstår man, att alla vet i Israel vem han är. Författare, journalist, filmare. Han har nyss givit ut en ny diktbok. Och väldigt intressant vad han uttrycker i sina dikter. Jag ska citera här nu. I en dikt så avslutar han så här. Flytta, flytta över hit. Kom ut om natten till ditt land, till din familj, genom stenen. Genom tröttheten, genom tystnaden och dödens skugga. Flytta, flytta som i en dröm om natten. Kom ihåg att du redan har varit här. Med törnekronan som redan har blivit en välkänd litterär symbol som aldrig förlorar sin storhet. Vem kan det vara om inte Jesus Kristus, Jesus Messias, judarnas Messias? Det händer i Israel idag. Det här går ut i Israel idag. Och ett intresse för Jesus, Messias, som aldrig förr i Israel. Och Israels frälsning, det är bland de största tidstecknen, enligt Apostlagärningarna 15, i den här tiden innan Jesus kommer. Israels frälsning är förutsättningen, skriver Paulus, för Jesu återkomst. Och det var Jesus också själv sa. Israels frälsning är förutsättningen för Jesu återkomst och liv från de döda, alltså uppståndelsen. Och det är ett av de största tidstecknen inför hela världen innan Jesus kommer. Låt oss fortsätta i Jesu Kristi segertåg. Som Paulus med målet i sikte. Vi älskar Jesu återkomst, för vi har målet i sikte. Vi ska kämpa den goda kampen och fullborda vårt lopp i honom. Stå fasta innanför Guds ords gränser. För där är vi alltid trygga, oavsett omständigheter runt omkring oss. Där är vi alltid trygga. Där står vi på fast grund. Och där får vi vara med och vinna segrar för Guds rike. Så att också vi får segerkransen som väntar på oss var och en i himlen just nu. För den ska vi en dag lägga ner inför tronen, inför Jesu fötter. För det är han som ska äran. Och det står om det i Uppenbarelseboken 4 till sist. Och vers 11, men i vers 10 står det att de lägger ner sina kronor eller segerkransar inför tronen och säger: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Han ska all äran. Amen.